För några veckor sedan så satte en rad A4-lappar runt omkring den här kyrkan och också ut med gatan. Till salu, lägenhet med anor. Välkommen till denna trivsamma tvåa högst upp på Kapellgränd 6A. Utgångspris 3,6 miljoner. Acceptpris. Visning söndag, måndag eller ring för extra visning. Man kan fundera på om det är någon desperat bostadsrättsinnehavare som inte har fått sin lägenhet såld som har gått och klistrat upp de här lapparna. Eller kanske är det någon desperat mäklare rent av. Dan Kramling heter han, som inte har fått några intresserade. Alltså hösten 2008 så har begrepp som acceptpris eller extravisning blivit vanlig i bostadsannonseringarna. Jag känner en familj som tvingades till 6 extra visningar innan de fick sin lägenhet såld. En lägenhet som bara några månader innan hade blivit såld på en eftermiddag. Och de finansiella problemen i USA blev plötsligt under hösten 2008 finanskris hos oss. Och jag fann för några veckor sedan när jag skulle måla i källaren en Svenska Dagbladets ekonomibilaga från 1 juli 2008. Då står det så här. Festen fortsätter hela året ut. Höga oljepriser och en vikande ekonomi, men ännu fortsätter de stora börsbolagen sin investeringsfest, i alla fall året ut. Det är bedömare och företagare eniga om. Vi kommer att fortsätta att ligga väldigt högt i våra investeringar även nästkommande år, säger Karin Wong, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör på gruvbolaget Boliden. Och på koncernnivå i hela Sverige förväntar man sig en tillväxt på omkring 10-15% för hela 2008. Det var den 1 juli 2008 som man skrev så. Och nu när vi står med facit i hand så inser vi att bedömningarna från sommaren var helt felaktiga. Och det finansiella systemet har varit rejält i gungning under hösten. Och någon som arbetar med ekonomi sa till mig vid ett tillfälle: vi har nog egentligen inte insett hur allvarligt läget egentligen är. Och visserligen har räntorna sjunkit igen till mångas glädje efter att ha fördubblats på mindre än 2 år. Men Svenska Dagbladets ekonomikrönikör skrev i samband med räntesänkningen att skrattet fastnar tyvärr i halsen på dem som framöver kommer att inse att det inte längre finns något jobb att gå till trots alla sänkta räntor. Och bara den här veckan har jag talat med en bekant som med 2 månaders varsel förlorar sitt arbete, där hela hennes avdelning läggs ner, och man fick beskedet här i veckan. Hon tyckte sig sitta säkert efter många år i det här företaget. Hon visste att hon gjorde bra ifrån sig. Hon fick mycket uppmuntran. Men omprioriteringar från högkvarteret som fanns på andra sidan Atlanten, det innebar för henne arbetslöshet, och ytterligare 5 andra blev också arbetslösa. Och den här julen så är det nog svårt för henne och många andra att höra änglasången. De här helgerna kommer, som vi har framför oss, förmodligen istället att präglas av vånda och osäkerhet inför framtiden. Kris är också en möjlighet till utveckling. Men var i består möjligheterna till utveckling? Det är väl hennes och många andras frågeställning just nu. Som bibelläsare, när man hör till exempel evangelietexten idag som läses av Conny, så kan jag fundera på detta med änglasången. Står det verkligen att änglarna sjunger för herdarna? Det står faktiskt ingenting om någon sång. Däremot att änglarna prisade Gud med orden: ära i höjden åt Gud. Men att prisa, det är inte samma sak som att sjunga. Och ändå så är det så väldigt lätt att vi läser in det här med änglasång. Och jag tänker att det finns, som jag upplever det, en allmän tendens att vilja glorifiera, göra händelserna i Betlehem både mer lyriska och också mer sentimentala än de egentligen var. Kanske rent av en önskan att ta bort det anstötliga och göra hela julevangeliet till någon slags saga. Och kanske det ytterst handlar om att julen blir mer och mer kommersiell. Där vi förväntas göra julklappsfynden och samtidigt så hör vi i bakgrunden bland högtalarna: O helga natt, nu tändas tusen juleljus, stilla natt. Samtidigt som vi funderar på om vi ska köpa en julklapp som kostar 200 eller 300 eller 400. Viktigast i julevangeliet är väl inte om änglarna sjöng eller inte. Viktigast är väl om änglarna hade något viktigt att säga. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. Och viktigt är inte bara budskapet utan också vart budskapet är riktat. Nämligen till de som inte var särskilt ansedda i den tidens samhälle. Fattiga och smutsiga herdar. De som inte hade råd med egna djur utan som mot en låg ersättning vaktade andra människors boskap. Kanske är dräng ett mycket bättre ord än herde. Att julevangeliet handlar om att änglarna hade något viktigt att säga till några skräckslagna drängar en natt för 2000 år sedan. Jag hör ibland sägas det här året att årets julklapp är en upplevelse. Och jag tror att det rent allmänt i vårt västerländska samhälle finns en längtan efter att få uppleva mer. Att få känna mer. Att få känna starkare. Att mitt liv borde vara bättre. Och då är det lätt att förneka den grå verkligheten. Ungefär som Huddinge kommun som just nu gör lockande reklam på affischtavlor i radion. Att man är en kommun med plats för både gammal som ung. Samtidigt som 320 barn står i kö i barnomsorgen. Reklamen vill locka barnfamiljer till Huddinge men nämner ingenting om att det saknas dagisplatser. Det här är väl falsk varudeklaration. Men det kanske är en beskrivning också för vårt samhälle i stort. För kan det vara så att det finns en fattigdom mitt ibland oss som vi har svårt att acceptera eller kännas vid eftersom det inte stämmer med våra förväntningar? Den dyra bostadsrätten eller den nyrenoverade villan kanske döljer något helt annat som vi har svårt att kännas vid. Den amerikanske författaren Richard Ford berättar i en ganska tjock bok på 600 sidor Som landet ligger, en roman som handlar om fastighetsmäklaren Frank Bascombe. Han arbetar på den amerikanska östkusten, det är slutet av 90-talet. Och Frank har vid sidan av sitt ordinarie arbete engagerat sig i någonting som vi skulle kunna kalla som jourhavande medmänniska. Han blir uppringd av personer som för honom är okända och som bokar tid med honom för ett kortare samtal, högst en halvtimme. Franks uppgift som jourhavande medmänniska är att lyssna och bekräfta. Och själva idén bygger på anonymiteten. För om två helt okända människor möts till ett förtroendeingivande samtal, då är möjligheten större att kunna ställa de svåra, de jobbiga, de rent av pinsamma frågorna. Och Frank berättar i boken att det är framförallt välbärgade människor som tar kontakt med honom för att äntligen få någon som vill lyssna på deras grubblerier. Och vid tre tillfällen har Frank efter ett mycket kort samtal fått frågan från en välbärgad man eller välbärgad kvinna: tycker du att jag är en stor skit? Och Frank kan spontant svara: nej, jag uppfattar det inte så. Och i alla tre fallen blev personerna nöjda med Franks svar. Och samtalet blev avslutat efter bara 5 minuter. Och Frank menade att det fanns hos dessa rika människor, kanske just på grund av rikedomen, en oerhörd fattigdom på äkta relationer. Det fanns hela tiden en osäkerhet hos dessa om människor runt omkring dem var vänliga mot dem bara för att de hade mycket pengar. Eller om vänligheten var äkta. För den välbärgade utsidan hade en insida som var mycket, mycket ensam. Kanske det skulle kunna vara en sammanfattning av hela västerlandet. Under den glättiga ytan så finns det missnöje, besvikelse och ytterst tomhet. Och jag möter det även av och till i vår kyrka. Ibland så beskrivs det som en längtan efter mer hos människor. Men det kan väldigt lätt förvandlas till ett missnöje. Att gudstjänsterna borde kunna vara gladare. Lovsången skulle kunna vara starkare och mer omfattande. Predikningarna mer färgstarka. Bönerna mer innerliga. Men kanske det ytterst handlar om en besvikelse mot Gud. Att gudstron borde kännas mer. Att den borde göra mig mer engagerad. Att den borde befria mig från mina tvivel och min osäkerhet. Jag tänker att även kyrkans människor är drabbade av den västerländska sjukan av att känna mer, att uppleva mer. Det kristna julbudskapet handlar inte så mycket om de svårfångade känslorna. Julen handlar istället om kropp. Inkarnation. Inte reinkarnation, men väl inkarnation. Förkroppsligande, som ordet betyder. Incaro, det latinska ordet för in i köttet. Gud blir ingen lättsmält känsla av lycka. Men Gud blir en liten kropp som ligger och fryser i ett stall i Betlehem. Och även när vi människor är stressade och självupptagna och känner sorg och smärta, så här är någonting som händer med oss när vi får ett barn i våra händer, ett barn i vår famn, ett barn i vårt knä eller ett barn som vi ser långt borta eller i närheten. För plötsligt så är det som vi vågar öppna upp oss själva och göra oss lite mer sårbara, bli lekfulla, bli mer närvarande och bli mer hela. Och det är så jag tänker är bakgrunden till hela inkarnationen. Att Gud väljer att bli ett barn. Därför att det är enda sättet att nå oss människor. Att tala till oss. Och frågan är om jag och om du vågar tro att det här barnet i Betlehem kan ge hopp. När min vän och din vän just förlorat sitt arbete. Att det barnet också ger hopp när jag själv står med uppsägningsbrevet i min hand. När jag själv känner mig som en stor skit. Eller när jag själv möter självföraktet hos en annan människa som vågat öppna upp lite grann av sin insikt. Jag är det. Jag har en frälsare. Gud blir kropp. Är vårt hopp.